Hej och varmt välkomna till D-Congress år 2024. Mitt namn är Björn Polman Spenger och vi befinner oss i e-hallen på Svenska Mässan här i Göteborg för en live-podd och podden Framtidens e-handel. För er som lyssnar på podden och därför inte med oss här i Göteborg idag kan jag berätta att vi befinner oss i en gigantisk lokal med hundratals personer som sitter och står 360 grader runt omkring oss i dagens poddstudio. D-Congress är ju Nordens största och mest självklara mötesplats för alla som jobbar med digital handel. Biljetterna sålde som vanligt slut för månader sedan och precis alla ledare, alla entreprenörer i den här branschen är här idag. Med det sagt vill jag introducera gästerna som ska podda med mig idag. Det är två stycken e-handelslegendarer som började sina entreprenörsresor inom e-handel i början på 2000-talet. Det var en tid då Dan Nilsson nyligen hade grundat i forumet e-handel.se. Då Sara Wittbom modererade den då största e-handelskonferensen Nordic E-commerce Summit. Och då Sebastian Siemiatkowski inte hade en lön på 23,6 mil utan som då själv stod och pitchade på mässorna med sina medgrundare. Varmt välkomna och en stor applåd för Andreas Korsnicke, grundare av Cali Roots, och Marcus Tagesson, grundare av Babyshop och Dema! Tack. Tja, hur mår ni?
Bra, det är kul att vara här.
Så stel tystnad. Jag tänkte
att vi behöver få in synken här. Det tar 5-10 minuter att kalibrera.
Precis, jag tänker också att liksom, det är ju lite av ett tufft samtal vi ska ha idag. Hur känner ni inför det här samtalet, Andreas?
Frågan är hur tufft det blir då.
Exakt, och Marcus, jag tänkte ju på det nu i introt. Du är ju serieentreprenör nu för tiden. Du har ju startat två bolag.
Ja, man kanske inte har sinnet i 100% intakt efter 17 år som entreprenör. Men jag försökte börja investera och göra massa annat. Men jag tänkte att det är jävligt kul att driva bolag. Och något jag brinner för också. Så.
Och jag vet att det har kliat i dina fingrar också, Andreas. Vi kommer prata mycket om det. Men jag tänker så här, i introt nu så pratade vi om e-handelsvärlden i början på 2000-talet. Och nu när ni hör det här om e-handel.se och Sebbe som ni liksom kunde high-fivea, men nu är han liksom out of reach på Daniel Ek-nivå. Vad får ni för känslor när vi pratar om den här perioden av inom svensk e-handel?
Nej, men den är väl lite grann som den är nu också. Liksom. Det går ju massa entreprenörer och grundare till nya bolag och gamla bolag de här gångerna också och investerare. Så att jag tycker liksom den här närvaron till folk i branschen finns ju kvar. Även kanske Sebastian inte här idag. Så visst, det var ju startskottet för mycket av det som är i handen idag. Den perioden. Och som formade hur det blev och den resan. Och en del är kvar, en del inte kvar. En del går på nya äventyr och sådär. Så att, det var ju jättespännande tid. Det var ju liksom, man var tvungen att nå varandra för att dela lösningar och så, för att utvecklingen behövde pushas framåt. Nu kommer nästan utvecklingen till oss. Då behövde vi vara med och driva det.
Och det var en känsla av att liksom allting var möjligt, ingenting var omöjligt. Vad tänker du på, Marcus, när du ser tillbaks till 2006?
Nej, men jag tror dels så var det väldigt, det var mer yngre entreprenörer, får jag en känsla av i alla fall. För e-handeln var inte så stor då liksom, och man var tvungen att vara helt orädd och bara köra liksom. Det fanns liksom ingen manual att följa eller något sånt där, utan man var tvungen att utforska allting. Sen så tycker jag att det var mer fokus på kunderna på den tiden. Ja, inför den här podden så tänkte jag på när Linn och jag drev Babyshop, så det är lite stalkervarning faktiskt, men när vi fick en order i närheten av där vi hade vårt kontor där vi packade och sånt där, då drog vi ju iväg med paketet och levererade på 2 timmar. Nu måste vara jävligt läskigt, 2006 i Södermalm i Stockholm. Kommer någon att knacka på lägenhetsdörren liksom. Men det var liksom, det var den känslan av att bygga trust med kunden och sånt där. Det var mycket fokus.
Och det var ju mycket mer omoget. Det var ju lurigt att bygga ett e-handelssystem. Det var lurigt att sätta upp en logistik. Idag så kan man liksom sätta upp en autostore på 2 sekunder, känns det som. Men om man jämför, Andreas, med e-handel idag 2024 kontra då, vilka är de stora skillnaderna?
Men då fanns det kanske större osäkerhet i systemen också. Liksom. Det var svårt att få till bra betalningslösningar online. Alltså, de ville ju knappt ta betalningarna liksom, och tyckte man var konstig och sålde saker. De hade ju erfarenhet från postorderhandel som var inte kanske så fashionorienterad just då i alla fall. Och jag kommer ihåg, vi var med något sånt här tillfälle, så var både Swedbank och Postnord på scenen, och vi var tvungna liksom att börja ställa öppna rätt jobbiga frågor till dem för att få dem att lyssna liksom. Och det blev jättebra diskussioner, och sen så kom lösningen efterhand liksom. Så det var väl det annorlunda. Nu finns det ju jättebra lösningar ute, och alla kommer och vill pitcha liksom, det senare vi har gjort det här. Så att jag är jätteavundsjuk till någon som startar nu eller kör nu liksom. Det finns en färdig verktygslåda och som med mycket referenscases, och man kan hitta sin lilla gottepåse liksom.
Exakt, och det jag hoppas av det här samtalet idag, det är att ni ska bikta er och er entreprenörsresa. Ni ska liksom berätta hur det har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt, vad ni har lärt er av det. Och för att göra det så måste vi ju först få lite kontext kring er. Vi känner ju varandra, men kanske inte lyssnarna i rummet eller som lyssnar på podden. Så vem är du, Andreas? Du har ju varit med i podden en gång tidigare.
Ja, jag hade ju väl timmes podd gick väl åt till hela storyn då, nästan som en bikt nästan. Nej, men jag startade slut på 90-talet med att importera streetwear och actionsport som hette då, snowboard, skate och inline från USA. Och hade agentur och sålde till butiker, och några till de första onlinebutikerna, bland annat Boop.com och So Village och Junkyard och Sneaker Stuff, som var tidiga upp där runt millennieskiftet. Och sen när IT-kraschen kom så var jag tvungen att hitta nya kunder, och då var det ett sätt liksom att ja, men då öppnar jag en butik i Stockholm och bygger min egen lilla plattform för att få ut varorna liksom och bygga varumärkena. Så det gjorde jag, den resan med Cali Roots från 2003 fram till 17 år drev jag det. Så det var en häftig resa, upp och ner och upp och ner och ner och upp och hej och sen till slut så fick jag släppa den bebisen, stycka ner den och sälja av den och skicka den vidare. Det är lite olika delar.
Och det är otroligt inspirerande. Jag tror att du har på dig Rolex-klockan också, som du nämnde i podden. Det vill säga när du uppnådde vissa mål och plötsligt tjänade lite pengar och sådär, så kunde ni fira dig genom att gå och köpa en klocka och sådär. Och det är en del av entreprenörskapet. Mackan, om du ska ge oss lite kontext. Vem är du? Och du kanske också ska prata lite om din fru Lin.
Nej, men jag är stolt smålänning från början. Kommer från Jönköping. Från Bankryd faktiskt. Och flyttade till Stockholm för att plugga på juristlinjen. Och efter något halvår så var man trött på det och ville göra något mer. Och då började jag skriva på en affärsplan. Och sen så involverade jag min fru Lin och frågade... Hon frågade faktiskt mig, varför får inte jag vara med? Eller varför har du inte frågat mig om jag ska vara med? Så här, vi kan inte blanda ihop de här grejerna, tänkte man, var smart. Men sen slutade några timmar senare med att vi stod vid Slussen och tog ut 4000 kronor. Och köpte domänen babyshop.se på McDonald's där. Och sen körde vi igång. Och... ja, vi drev det i 15 år eller något sånt där. Jag lämnade 2020 efter tufft pandemiår för oss. Men måste säga att på den tiden så var det mer frågan om liksom så här, nu ska vi investera i en frankeringsmaskin. Det var så här, ni vet säkert inte ens vad det är för någonting, men man kunde liksom frankera frimärken och så fick man liksom gå in och betala 10 000 i porto som Postnord ville ha, och så fick man liksom dra ut de här klistermärkena och sätta paketen. Det var liksom inga, det var kanske jättestora problem på den tiden. Man tänkte att man var datadriven för att man körde Google Analytics, och sen försökte man bara skala. Men vi kommer säkert mer in på den resan. Och sen efter den resan så slickade jag såren några månader. Det är inte jättelång tid efter 15 år, 16 timmar om dagen typ. Men insåg att jag ville göra något mer och hade lärt mig otroligt mycket. Så mycket av de lärdomarna och motgångarna och också uppgångarna har jag försökt paketera i min nya resa.
Ja, men det är otroligt inspirerande och vi har så mycket att prata om. Och vi träffades ju för första gången, jag tror båda två, under en Verdein Capital-middag på, jag tror det var Winery, kanske någon enstaka gång innan. Och det här var ju en tid när det var mycket marknadsplatser och multi-brand stores, och de var liksom, vad säger man, herren på täppan och kunde ta in hur mycket pengar som helst och så vidare. Och klimatet har ju minst sagt förändrats, men bara för att ge... Och lyssna lite kontext. Hur mycket omsatte Babyshop respektive Cali Roots? Började du, Marcus?
På toppen var vi väl kanske på 1,2 miljarder eller 1,1-någonting miljarder. Och sen så skulle jag säga att vi växte ju både organiskt och med förvärv. Och det skapar sina utmaningar, så att säga. Att vi körde 4 storefront, sålde till 120 länder, 40 000 SKUs. Det var mycket data att ha koll på. Men runt 1,1.
Och du då, Andreas?
Ja, lite mindre än hälften, runt 500 landade vi på som högst. Och vi hade väl ungefär, inte lika många storefronts, men vi hade väl tre olika faces utåt på ett system.
Och hur mycket kapital tog ni in totalt? Vi börjar med dig, Marcus.
Det var mycket, men det var tvåsiffrigt gånger Sebastian Simatkowskis lön i alla fall.
Det tog ett tag att göra matten där, men jag vågar inte säga något för då. Ja, du då, Andreas.
Kanske inte lika mycket. Det fanns ju mycket kapital och det var ju den perioden när e-handeln, det skiftet från fysisk retail till online gick, och liksom man tog ju den typen av retail som fanns ute, vilket var mycket multibrand. D2C hade inte riktigt hänt än. Alltså det var ju där man kunde investera, som jag förstod liksom, och där man ville liksom vara med och bygga. Så att det var jättespännande att få det. Och jag byggde mitt bolag i 11 år utan någon ingen checkkredit och inga investeringspengar alls liksom. Så de sista åren där som liksom, ja, men nu var det dags att kanske växla upp och ta klivet och våga satsa lite. Och inte bara få in pengar utan även få in kunskap i styrelsen.
Och jag var på en middag igår och så var det en kille som pratade om en graf, och på grafen var liksom så här: hur mycket erfarenhet har du på y-axeln och hur, inte hur mycket du faktiskt vet, inte hur självsäker du är att du har rätt eller att du vet mycket liksom. Och då pratade vi om att liksom, när man är ny så tror man att man kan erövra världen och att man kan allt och vet allt. Man är ganska kaxig, man är ganska naiv och sådär. Och sen ju mer man vet, desto mer ödmjuk blir man. Ju mer man vet, desto mer väderbiten blir man. Och ni är ju två stycken väderbita individer. Cali Roots försattes i rekonstruktion 2020. Baby Shop i rekonstruktion 2023. Ni har ju gått igenom enorm framgång. Alltså det här var liksom högst upp i e-handelshierarkin, och så har ni också gått igenom enorm motgång. Vad tänker ni när jag pratar om det här på det här sättet, Andreas?
Ja, alltså om man tycker till de tidigare 15-16 åren som jag drev det, så jag kan inte, kanske inte håller med om att man tror att man kan aldrig. Det är mer typ att man tror på sin förmåga att vara med i förändrad miljö liksom, att våga ta an utmaningarna. Man är mer orädd, tror jag. Så jag tror inte att det var så mycket att jag trodde att jag visste. Man fick lösa det as you go. Det som hände under pandemin och skiftet där var ju liksom käftsmällar som jag var helt oförberedd på. Liksom svårt att förändra en sån stor business och maskin som rullar på, som behövde förändras på 2 månader. Det var en jätteutmaning som jag inte var beredd att ta liksom, eller förstå. Och de jag hade runt omkring mig inte heller kunde liksom förstå och navigera. Något liknande var vi igenom finanskrisen 2009-2010 där. Då kunde vi liksom hyfsat snabbt ställa om till en lite lägre prisbild, lite mindre lagerbindning. Den smällen var inte lika tuff för retail, även om det var en smäll där och då. Så att de sista åren som varit så stora slag har ju slagit enormt hårt mot trafik, både fysisk handel och online. Vilket har gjort liksom, ja, marknadsföringskostnader har gått upp för att driva trafik, och kostnader på produkter har gått upp, och säkerheterna man vill ha från bankerna eller från investerare vill se snabba, säkra resultat. Det har varit en jättetuff tid liksom.
Och vad är din upplevelse kring det, Marcus?
Jag tror att när man driver bolag så länge så går man igenom massa cykler och allt sånt där. Men om man ska se på läxan som man kan lära sig av båda våra resor, tror jag, och många med oss som tog in pengar lite tidigt, som fick lite gammalt cap table och sånt där, det är att det man tappar är optionalitet liksom. Man har inte så mycket val mer än att fortsätta fjula med nytt kapital och nytt kapital, så länge man inte liksom får koll på det underliggande. Och det håller ju inte i längden såklart. Det är ju i grund och botten en dålig affärsmodell. Så jag tror läxan som man har lärt sig är att liksom ha optionalitet. Antingen så kör du utan kapital, eller så ser du till att du inte är beroende av kapitalet men använder kapitalet på ett smart sätt. Så jag tror det är den största läxan, liksom se till att man har kvar makten på något sätt i ens, ja, i för framtiden så att säga.
Och det har ju skett enormt mycket förändringar historiskt. Det har varit en mobilrevolution, det har varit högkonjunktur, det har varit lågkonjunktur. Alltså, ni har gått igenom sociala medier från att det kallades bloggar tills att man börjar posta på Instagram, eller först Facebook då, man hade Facebook-sidor, och nu kommer TikTok och så vidare. Och det här förändras ju hela tiden, inklusive det finansiella klimatet. Men när ni blickar tillbaks nu, liksom beroendet av externt kapital. Hur ser ni på det idag? Liksom, har ni för lärdomar kring det, Andreas?
Ja, så ska man vara återförsäljare av varor så behöver man ju någon typ av cash pool för att kunna köpa varor innan man säljer dem och så. Så att det är klart det måste hanteras. Sen har väl det drivit utvecklingen också av att gått från multibrand till direct consumer brand som monobrands. Därför att du får mer marginal och får mer utrymme att göra, pröva och göra fel och ändå inte åka av banan så mycket liksom. Med multibrand så har du kanske på slutet ligger ett bra år så ligger du runt 40% i GM1 liksom. Monobrand så ligger absolut mycket högre.
Men det är ju lätt att säga, för jag tänker att liksom förändringen kommer ju fort, och om man driver ett Cali Road som ett multibrand store och så säljer man en massa olika varumärken och så kommer plötsligt D2Cs där liksom Djärv kanske är den drivande kraften eller åtminstone ett framgångsexempel på marknaden. Det är svårt att ställa om det där på en millisekund, och det är också svårt att välja vad man ska satsa på och inte satsa på. Men nu när du blickar tillbaka så liksom de lärdomarna som du tar med dig framöver, Andreas, vad är de grejerna, alltså sett till behovet av riskkapital, sett till lönsamhet inom bolaget, sett till strategierna som ni ville playa. Vilka är de 2-3 lärdomarna som du tar med dig?
Det svåra är väl att man som grundare oftast håller i liksom modellen som man tror på, som blir en mix av det och övriga beslut man tar. Samma som ägare och styrelse och strategi. Att få det att lira när man kanske ska då gasa som man vill göra. Hur gasar man på ett sätt som man inte gasar sönder modellen också. Det gäller väl att navigera det, tror jag, väldigt bra. Och kanske inte göra det så hårt och fort. Liksom. Det 3-årsperspektivet eller 3-5, det behöver nog bli lite längre.
Vad säger du, Marcus?
Nej, men jag tror det också. Jag tror det var en era för 10-12 år sedan där väldigt många fick funding på affärsmodeller som inte var fundable, kan man väl säga. Jag är inte säker på att så många e-handlare ska ta in kapital, om jag ska vara riktigt ärlig. Speciellt inte innan de har hittats sina kopior och hur de faktiskt liksom har en operativt lönsam affär. För man tappar bort lite, det kommer med ganska mycket krav också. Vi ser det också i D2C-bolag nu som har fått in massa kapital som inte alltid går så bra efter det. För man tappar liksom själen, man tappar fokuset, man har andra typer av krav på sig som man kanske inte nödvändigtvis rimmar med vad man bygger för brand och så vidare. Så jag vet inte, vi kanske får se en ny era av riskkapital till e-handel, men det kommer nog se annorlunda ut, tror jag.
Och det låter som att det inte nödvändigtvis handlar om att vara i positivt kassaflöde, men åtminstone att ha möjligheter att kunna ställa om på ganska kort sikt till positivt kassaflöde, och att det är en av aspekterna. Men jag är också nyfiken på det ni tar med sig till värderingar. Jag tänker på ödmjukhet kring kunskap och huruvida man kan ha rätt eller fel. Jag tänker på perspektivet på tur, jag tänker på perspektivet av smärta. Hur ser ni på de här sakerna? Hur ser du på smärta, Andreas?
Alltså, att vara entreprenör är ju att varje dag vakna med ångest och lägga sig med ångest i princip. Så att det finns mycket smärta där, men det finns också en enorm glädje i att skapa något. Liksom, något som man tycker får substans och som folk uppskattar. Och det blir en del av ens personlighet, såklart. Att det är ju det som är det roliga av det liksom, och varför man tycker att det är värt det. Det är en jättehäftig resa att få göra och bygga någonting och se att det blir någonting. Det är det roligaste liksom som finns.
Vad tänker du när jag säger de här orden, Marcus?
Nej, men jag tror man är lite som en avdankad MMA-fighter kanske. typ att om man inte får några smällar i huvudet numera så är det tråkigt liksom. Det är inte kul när det går för bra och sånt där. Man vill ha stora problem. Det är kul att lösa dem. Så smärta vet jag inte, utan bara man behöver lite spänning i livet, så det är bara att kastas ut.
Men jag tänker att det är nästan så att hjärnan har programmerats efter kickarna, och kickarna är både uppåt och nedåt, så att ni liksom söker de här, det är som en adrenalin junkie fast jobbmässigt. Alltså utan de här så känns det nästan tomt. Känner det så ibland, Andreas?
Jag har ju valt en lite tryggare tillvaro på senare år liksom, med att vara anställd nu sista åren och jobba för ett annat bolag. Så det är klart att det blir någonting annat. Jag behöver inte oroa mig över cashflowet. Jag oroar mig över att min PNL går ihop såklart och att nå mina mål. Men och ha lite färre anställda att ta ansvar för och så. Det är fortfarande krav där, men det är klart, det är inte lika skarp ångest längre på sådana delar.
Och om man skulle flippa på perspektivet, för nu har vi pratat om perspektivet ur ert och entreprenörens perspektiv. Ni gick ju trots allt inte därifrån tomhänta. Ni fick ju loss lite grann från de här projekten vid olika tillfällen. Så ni har ju också ett investerar perspektiv. Om man kollar på case som ni ser idag. Ni får ett pitch deck skickat till dig, Andreas, till din mail, och så öppnar du det här decket och så kan du ganska fort bedöma att det här är någonting som jag tycker är spännande. Vad vill du se i ett sånt deck?
Någon som löser någonting nytt. Det är det liksom. Det här är någon som har sett en möjlighet.
Har du något exempel?
Ja, men jag får inte prata om dem. Så det är jättekul. Och då tar man ju, försöker man ta ett möte rätt snabbt. Liksom. Oftast ligger de på rätt snabbt. Ja, vi ska stänga på fredag, kom in här nu. Liksom. Och kan vi sitta på det här? Och så tar man ett möte och så träffar man grundarna. Oftast på länk, för det är snabbast. Sen så nästa steg fysiskt. Men då vill man ju få en känsla av vad är det för personer? Liksom. Har de koll på det här? Är det en business eller är det en idé? Liksom? Olika har kommit olika långt där. Så att det är jättekul att göra det.
Men är alltid kravet att man ska ha ett positivt kassaflöde och att de ska ha nära till lönsamhet? Är det någonting som du tycker är viktigt i case du tittar på, Marcus?
Nej, inte nödvändigtvis. Det beror lite på vad det är för affär, men jag tänker mer likviditet. Det har man ju lärt sig. Likviditet är ju ganska nice. Alltså. Investera och sen så vet man om 10 år om det blir bra eller dåligt. Det är ju onajs. Så jag har faktiskt dratt ner på investeringar ur det perspektivet och köper. Jag är lite trygghetsjunkie när det kommer till den biten.
Avanza Zero.
Ja, men typ Nvidia kanske bara. Det är också
låg risk.
Ja, låg risk. Men jag skulle säga de gångerna jag har investerat är det ju på grund av teamet eller entreprenören bakom eller sådär. Det är ju absolut viktigast, tror jag. För man vet ju själv att man liksom pivotar om 30 gånger liksom, tills man hittar sin väg.
Nej, men såklart att det är människorna, men liksom ett case som är attraktivt under mars 2024, hur ser det ut? Hur ser facit ut? Vad är det bäst case, Andreas, när du hittar någonting som är riktigt nice?
En digital serviceprodukt.
Vi pratar SaaS, B2B SaaS, snark. Förlåt alla investerare. Jag är frustrerad att e-handel inte är lika poppis längre.
Men retailen är ju så svår att investera i, liksom. Det är det som är. Då måste du hitta någon som har någonting som händer, börjar växa och vill ha in, i mitt fall så vill de ha in lite kapital, men även att man kommer in som advisor. Så de är intressanta också. Oftast går jag in liksom som advisor först och se, för att lära känna dem och se vad de kan göra. Liksom. Och kommer det här gå bra? Liksom. Och i den här miljön idag så finns det jättebra möjligheter i det också på befintliga bolag som med lite hjälp skulle kunna bli fantastiska bolag igen. Liksom.
Men vad händer med klassiska produktbolag, Marcus? Alltså om du hittar ett hästvarumärke som säljer något speciellt som ingen annan gör med en hög engagerad målgrupp och bra CAC och customer lifetime value och allt det där.
Ja, men de D2C-bolagen jag har investerat i är ju egna produkter som har en stark brandkänsla och sådär. Så det är nog givet liksom. Men sen så vill man ha det här grittet, så vi kommer säkert prata om det mer. Men det är liksom, det kommer vara många smällar i ansiktet och då måste man vara redo att hantera dem liksom. Så det är sjukt viktigt, tycker jag. Men sen så tycker jag nya affärsmodeller. Jag tror, alltså, vi var väl 350 anställda på piken av Babyshop med kontor i London, Paris, Stockholm, Oslo, lite i sol. Du vet, man var ju överallt. Man ville bygga ett bolag för 10 miljarder. Det är ju det man är som entreprenör. Man vill liksom, ska vi stå still nu? Det är ju skittråkigt. Så bara, va? Jag vill bara gasa liksom. Så man vill hitta en balans mellan insanity och sunda kopior på något sätt. Så om jag skulle investera idag i ett nytt e-handelsbolag som är lite större eller bredare och så där, så skulle jag nog titta på hur bra de kan anpassa sina processer och hur väl de driver sin business på data. För även om du är ett superfint brand så ligger det en massa datapunkter där bakom. Kan man tycka att vi har sjukt bra magkänsla, vi bygger ett snyggt fashion brand liksom, eller vad det kan vara. Men i slutändan så är det ju faktiskt datan som spelar mycket roll. Självklart liksom måste man se till att ha brandkänslan med sig och sådär. Men jag vill inte investera i ett bolag som behöver 30 analytiker i slutändan. Liksom.
Och det här med framgång, alltså framgångsrikt bolag och framgångsrik e-handel och D2C och Djärf Avenue och så vidare. Kan man planera för framgång, Andreas?
Man ska nog ta hand om framgången när man ser den börja komma. Det är mer det. Ser man möjlighet att växla upp på något som tar fart, det är det du kan göra. Liksom. Svårt att ha en strategi, eller det är lätt att ha en strategi och svårt att genomföra den. Men när du börjar se att det börjar hända och du kan växla upp den, det är då så du skapar din framgång. Så det tycker jag är intressant.
Vad säger du, Marcus?
Jag tycker att framgång omdefinierar man ju säkert var annat år, höll jag på att säga. Om man kollar på framgång när jag var 17 och liksom började köpa och sälja bilar och köra studentfester och grejer. Alltså då var ju framgång 10 000 på fickan liksom. det var bara monetärt också. Sen så kanske man ökar den där gränsen till någon miljon och det var lite framgång liksom. Men jag känner mig riktig gubbe nu, men det är ju typ, man vill ju må bra liksom. Man vill ha sköna kollegor och liksom folk man jobbar med och hänger med. Käka gott och dricka gott och ja, familjen mår fint.
Så man kollar 100% av Babyshop-resan från grundaren till, vad var det, 2022, 3, 2, något sånt. Hur många procent av den här resan mådde du riktigt bra?
Oj, det var inte många. Nej, men
jag vill ha siffra.
Första 7 åren så körde vi också utan kapital. Då var det nog passionsdrivet, men jag är inte säker på att man mådde så jävla bra egentligen. Men det var liksom, det var lönsamt och man klarade sig hyfsat bra och allt sånt där liksom. Och sen så första 3 åren med kapital var ju sjukt roliga. Vi gick ju liksom från 80 miljoner till 1 miljard kanske på 3 år eller något sånt där. Liksom vi bara gasade, vi köpte bolag i UK och Norge och Frankrike och överallt sådär. Och tyckte det var superkul liksom. Men sen så bara shit, vad har vi byggt för någonting? Nu ska vi ta hand om det här också på ett bra sätt. Och det var väl då man började känna att oj, man kanske har byggt ett litet monster här liksom. Och då kommer ju också pressen från investerare med all rätt och styrelse och hemma också. Jag har två döttrar och sånt där. Inte för att Linn satte press på min fru, utan mer för att man liksom, det blir en stor bubbla bara. Man är inne i någon form av maraton liksom. Och när man då inte heller tränar, man går ut och kör representationsmiddagar med leverantörer, supersliten och sånt där. Det är klart, det går ju bara rakt ner liksom. Så det är väl också en lärdom att stanna upp och få lite så här helikoptervy och verkligen kunna reflektera över vad det är som gör att man orkar springa ännu fortare.
Men hur gör man det då? För det är ju lätt att man liksom går ända ner till botten och det är först då man får sin käftsmäll och kanske förändra sina rutiner och sin livsstil. Alltså, kan man sätta finger på det här på vägen ner och liksom sätta stopp för det här?
Jag tror att liksom, när jag tittar tillbaka på min resa, man såg väl tecken på saker som man borde agerat på mer. Om man nu med backspegeln så är man ju alltid liksom visast. Men man kanske skulle tagit tuffare beslut tidigare liksom, och våga ta dem istället för att liksom hoppas på att men nu tror vi på det här, nu vänder det, nu vänder den saken, nu får vi rätt på det här och sen så får man liksom spänst in. Och sen kanske succén kommer på något annat. Liksom. Det är svårt där. Jag tror när jag hörde berätta liksom hur man alltid ville växa. Liksom. Det var ju hetsen på att ta marknadsandelar som man var med på att göra. Och såklart, och nu efter har jag funderat mycket kring det. Liksom, vad är det framgång att skapa bolag som bara växer? Eller är det en framgång att skapa ett bolag som når en viss platå men som där är steady och bra och man får sin vinst och det är ett sunt bolag? Jag tror det kommer se mer av framåt, där just den här hetsen framåt. Liksom.
Ett tag i alla fall, tills att det har normaliserat så. Det kommer pengar in i systemet igen och räntorna sänks och sådär. Men det är sådana saker.
Jag tror inte det faktiskt, att det kommer vara en andra. Utan, så den modellen, man har sett den i någon retail. Vissa koncept har faktiskt hållit igenom alla ur och skurar. Så att jag tror det ska man nog påminna sig själv om. Det är inte fel att fastna på 50 eller 100 eller 200 miljoner. Utan det kan vara ett väldigt trevligt bolag att köra också.
Nej, men jag håller med till 100%. Och du pratar, Andreas, om tuffa beslut också. Har du ett exempel på ett sånt beslut som du borde ha tagit men inte tog?
Det sparar jag för mina memoarer.
Din framtida bok som du ska lansera i podden. Det ser vi fram emot.
Ja.
När det gäller motgång då? Alltså de här enorma käftsmällarna. Hur hanterar man dem när man går in i en sån här mörk fas av entreprenörskap? Hur gör man då?
Då vaknar man med ångest 5 på morgonen och så börjar man köra direkt och liksom har den där tanken mognat på den där action man skulle ta eller det där man skulle fixa? Hur går man upp och tar den liksom? Man blir superfokuserad. Jag blir det i alla fall. Är det något jag måste lösa, det är in i down the rabbit hole och köra liksom. Det finns inget annat.
Hur tänker du, Marcus?
Jag skulle säga att jag taggar igång motgångar liksom. Jag blir förbannad liksom och så kör man på. Det har varit kanske några gånger där. Det har varit lite overload på motgångarna. Man får käftsmäll efter käftsmäll känns som. Och då blir det tufft såklart. Det kan vara svårt att hantera, men ofta så är det liksom korta perioder skulle jag säga. Det är liksom när det stackar upp under lång tid som det blir jobbigt liksom. Det är inte mycket jag får puls av nu för tiden, kan jag säga. Jag känns att jag har gått igenom det mesta.
Och vad gör den här enorma framgången och enorma motgången med människor? Vad har den gjort med dig, Marcus?
Alltså, resan var så jävla lång till att börja med. Så jag skulle säga att det fanns liksom ingen framgång. Jag har aldrig sett det. Jag är från Småland också, kanske därför. Men så Linne som är från Stockholm säger alltid att jag är så, jag tonar ner allting och sånt där. Så jag, men jag ser det verkligen inte så, utan det är ju bara, ja, men det är det man har byggt och gjort och sånt där. Det har varit superkul och sånt där, men det är typ det. Och när det är så lång resa också, så, så börjar man liksom värdesätta andra saker liksom. Så framgången blir annorlunda än vad den var från början liksom, skulle jag säga.
Och vilka ingredienser i entreprenörskapet finns det för att skapa framgång? Finns det recept på det här? Kan man skriva ner det här i din framtida bok, Andreas?
Nej, men som jag sa, om jag jämför liksom de åren jag körde på som hårdast och man ser vilka verktyg jag har i min verktygslåda idag, vad som erbjuds, så att få kontroll är nog det första, skulle jag säga. Liksom få kontroll på businessen, var blöder vi, vad fungerar, vad fungerar inte. Det där kan du bygga egna BI-rapporter på såklart, men du kan också ha andra verktyg till det. Så att det känner jag mig jätteöversjuk på, folk som startar idag eller kör liksom. Tänk om jag hade haft det här liksom, hade haft koll på detta direkt, hade jag ju tagit de besluten. Så att jag
du
tror
nog det. Du tänker eller?
Bland annat. Ja. Nej men, varsågod. Nej men, jag tror att det, just det att få koll på sin business är så mycket lättare nu. Å andra sidan är det också mycket trängre för att liksom skapa nya ytor för framgång också. Alla har ju tillgång till samma data, och tittar vi på hur AI utvecklas nu, det är ju liksom, vi förde ju samma monster allihop liksom, och alla kommer få tillgång till det. Hur ska vi då skapa en edge i det liksom? Där ser jag kanske andra större utmaningar. Och då blir det mer typ så här, men vad är de mjuka värdena som kan skapa lite stickiness istället liksom? Vad betyder det brand? Vad betyder det här för kunden? Vad är det annat som fäster liksom?
Och det här med kontroll, det låter ju spännande. Alltså det låter som en tysk, nitisk, liksom megakontrollerade...
Hygien skulle jag säga. Liksom, du, hygien, du har det. Precis som du har en bra revisor som kollar dig och håller dig i ordning liksom. Så har vi det med datan och med produkt och marknadsföring etc. i våra system. Jag tror det är mer handlar om att skapa framgång, att skapa någonting nytt som ersätter det befintliga, som kan skapa en ny general trend.
Vad tänker du gällande kontroll, Marcus?
Ja, jag tycker att man ofta försöker få lite för mycket kontroll. Det är ju inte en själv som ska ha kontroll, utan det är snarare organisationen eller med systemstöd eller vad det nu kan vara för någonting. Jag tror som första gångs entreprenör så vill man ju ha kontroll på allting på ett dåligt sätt. Det vill säga, ja men fan, dra det genom mig liksom. Det blev till slut så, och sen så när man var 300 anställda, det var ju kö utanför i princip. Man fick ju gå och gömma sig lite för att man hade byggt på ett sämre sätt, tycker jag. Liksom det är sjukt annorlunda nu när man bygger nytt bolag. Så är man extremt transparent istället. Och ser till att alla som är med, man anställer ju någon för att de är sjukt kompetenta på det de gör och allt sånt där. Och liksom våga släppa taget. Är sjukt mycket bättre på andra resan. Det tror jag definitivt var begränsande faktor första resan.
Och hur mycket är tur kontra kontroll? Alltså kan man planera för det här återigen? Alltså vad är turfaktorns roll i det här, Andreas?
Jag jobbar lite grann nu, så är det så här. Men jag är ju mitt team, vi kommer överens om hur vi ska gå till market strategy på något sätt på marknad. Så är det så här, men här ska vi vinna på det här sättet. Vi har en modell, vi har beprövat den, nu kör vi. Men här är också lite riskpengar och att du kan lägga på lite nya marknader, lite nya sätt och lite nya kanaler. Det gäller att få in det där också liksom. Mm. Men sen vad det är som tur, vad det är som fäster där ute liksom. Det kan ju vara väder och vind och trender och sånt där. Men det är det, vi är en rörlig värld liksom.
Och när är man som bäst som entreprenör?
När man är mitt i zonen. Man är nära sin community, man är nära sina konkurrenter, man är nära sin produkt, man känner att nu kommer flytet liksom.
Du pratar om djärv. När är man som sämst som entreprenör?
Ja, du får ta den här frågan där, Gubbi.
Du tog den positiva frågan och skickade den negativa till mig. När man är som sämst, ja, det är när man är nere på botten och jävligt sliten och man tycker allt går emot den liksom. Om man har lite tur så studsar man tillbaka och kommer tillbaka starkare liksom. Så var det under första resan också, men jag skulle säga på första frågan när man är som bäst, jag skulle säga det är, om det är några som sitter här som funderar på att starta och kört innan, kör igång liksom, för man det är sjukt spännande och roligt och mycket mer effektivt att bygga andra bolaget, skulle jag säga.
Och ni har ju minst 30 år kvar av entreprenörskap, av olika resor, av investeringar och så vidare. Så att ni har ju sjukt mycket kvar. Egentligen mer än vad ni har gjort hittills. Om ni blickar framåt då, om ni kollar på, och det här säger jag för att liksom diskussionen har varit lite deppig här tycker jag. Mm. Så att låt oss vara lite positiva istället. Om du kollar framåt, Mackan, hur ser du på framtiden? Och vad tror du kommer hända? Och hur kommer du att tillämpa dig och din kunskap för att lyckas framöver?
Nej, men nu så bygger jag ett nytt bolag. Vi är faktiskt redan 25 anställda, 20 ingenjörer och data scientists. Och vi har byggt en plattform som man önskar man hade själv när man körde igång sin första e-handel. Liksom. Och jag tror ju att framtiden kommer se helt annorlunda ut. Om 5-10 år så kommer vi ju egentligen bara skicka data. Om man har DMA exempelvis som ett intelligenslager som ligger i ett operativsystem kan man säga. Så skickar man data till Google eller vilka marknadsförare, det kanske inte ens är Google om 10 år, men man har en strategi liksom och man optimerar mot de målen som man vill, ofta någon form av lönsamhet eller något sånt där. Och den resan, det är den jag tycker är sjukt rolig och inspirerande. Så just nu känns det som att jag kan hålla på med det 30 år faktiskt.
Men nu har ni ju startat det här, ni har ju finansierat upp det här. Och tidigare så pratade vi, en viktig faktor, en stor lärdom är att vara kassaflödespositiv. Jag gissar att ni inte är kassaflödespositiva ännu. Nej. Hur går det här ihop?
Ja, men det är olika affärsmodeller till att börja med, tror jag.
En B2B SaaS.
B2B SaaS. Och ett sånt här bolag kan man skala väldigt stort. Liksom. Kommer tillbaka till att jag sa att man var ung och naiv när man körde igång i början. Liksom. Nu är jag lite äldre och fortfarande naiv. Men jag tror att man kan skapa ett väldigt stort bolag inom den här sektorn. Och där ser ju kassaflödena helt annorlunda ut så småningom i ett e-handelsbolag där man liksom bygger inventory, man behöver liksom expandera operations eller vad det nu kan vara för någonting. Det är inte alls samma typ av skalbarhet liksom. Så här kan man bygga ett stort bolag, man kan bygga det med väldigt fina lönsamhetssiffror och kassaflöden så småningom tror jag.
Och vad säger du om de kommande 30 åren, Andreas?
För mig personligen eller för branschen?
För dig.
För mig. Nej, men jag har ju börjat ge tillbaka lite till branschen då, får man säga då, att jag går in i bolag som hjälper dem med rådgivning eller som blir eller anställd och använder mig av hela min verktygslåda där på plats och växlar upp det varumärket i en digital miljö. Så att det kommer jag nog fortsätta att göra, och mitt lilla sidekickbolag Access är ju till för det liksom, för att hjälpa andra bolag som sitter med samma ångest där på söndagarna och hur ska jag lösa det här, och jag har en liten sån hotline för det.
Vad är det för nummer dit?
112.
Och om man kollar lite på makro då, så fokuserar man på liksom digital retail och så försöker man gissa lite om 2024, 2025, 2026. Vad ser ni framöver kommer hända och påverkas?
Jag tycker det är jätteintressant till hur man jämför hur retail fungerar i USA, i Europa, i Afrika, i Asien, på olika ställen. Det är ju en lokalisering av hur system och kanaler är. Liksom. Kommer det bli till slut något mer globalt system, setup, eller kommer det fortsätta vara hyperlokalt? Den tycker jag är jätteintressant just nu. Och vi ser ju det med hur vissa system börjar liksom anpassa sig för en mer global rollout. Det gränsland tycker jag är jätteintressant att titta. Vad händer? Vad kommer fästa? Vad kommer bli den nya standarden? Kommer vi fortsätta sitta här vill ha det som att nej, men vi ska ha det som vi alltid haft det liksom.
Men är du fortfarande pro e-handel?
Jätte. Men jag tror inte vi kommer kalla det e-handel alltid. Vi kommer nog kalla det mer så här retail liksom. Var du köper det, när du gör avslutet, var hittar du produkten. Det är en del av så många kontaktpunkter liksom mellan fysiskt och online och mellan olika säljkanaler.
Ja, men precis. Svensk digital handel bytte ju namn, eller de mergades tillsammans med Svensk Handel för att liksom fysisk retail och digital retail håller på att smälta ihop, och det är det som sker.
Det kommer att heta R-kongressen.
Retail-kongress. Ja, precis. Och Marcus, vad säger du om 2024? Vad kommer hända? Ge oss facit.
Jag tror att vi kommer få se vårt första e-handelsbolag som kanske är 10 anställda men omsätter över miljarden exempelvis. Det går att automatisera så sjukt mycket processer. Det går att få säkerhet om man jobbar mycket med sina datamodeller och med AI-agenter och allt sånt där. Så jag tror det är den stora trenden, att man kan optimera så sjukt mycket. Liksom.
Och det är en spännande spaning, och där tänker jag på Daniel Sjögren som kör Bright Swimwear. Han skulle varit här idag, men han var faktiskt i en Uber-olycka i Spanien och fick whiplash.
Det var inte roligt.
Nej. Så en liten shoutout till honom att vi saknar honom. Men det här är ju intressant, för att det är någonting vi inte pratar tillräckligt mycket om kanske, att det finns en massa bolag som är högautomatiserade där man outsourcar liksom stora delar av verksamheten. Så då kan man plötsligt omsätta 300 miljoner kronor. Man kan tjäna 15% på sista raden och man kan vara 6 pers.
Det är ju sjukt bra. Det vill man ju ha. Men jag tror inte du behöver outsourca så mycket sen längre. Bygg techstacken som gör att du kan faktiskt driva ett sånt bolag utan att vinna massa andra. För outsourca tycker jag är 1.0, Björn. Du sa lite att... nu kommer jag inte ihåg vad du sa, men det var någonting i alla fall. Att B2B SaaS var utchartat, det måste ju outsourcing vara också, kan jag tycka. Jag tycker man måste kunna automatisera mycket. Det finns några bolag som växer sjukt snabbt som är typ 4-5 pers bara.
Och Tom Polyko visade igår kväll i sin app att de har lanserat en AI. Och vi ska podda om det med Tom och jag framöver. Och det man kan prata med den, man kan chatta med den, den svarar på massa grejer. Det låter lite som den här SAS-kundtjänsten on steroids.
Ja, för SAS-kundtjänsten är ju inte känd för att vara särskilt bra. Om jag minns rätt, sista interaktionen med den så... Men Lyko och Tom bygger nog något riktigt spännande där, skulle jag tro.
Vad har ni för mål i livet just nu? Alltså varför gör ni det ni gör? Vad har ni för mål med det ni håller på med, Andreas?
Ja, man vill kunna ha ett trevligt liv, som Marcus säger. Man vill ha hälsa, man vill ha familj och vänner runt omkring sig. Man vill ha lite ytor där man kan sällskapa och bygga varandra lite mer. Kanske ta hand om varandra lite mer.
Och du då, Mackan?
Nej, men det är på mjuka planet samma sak. Liksom må bra och sådana grejer. Men jag är så sjukt peppad på att bygga ett stort bolag. Alltså, jag kanske inte borde säga det på en sån här podd. Jag kanske ska hålla det för mig själv. Men jag tror Dema kan bli ett jättestort bolag. Och det är så sjukt kul att bygga där man har liksom massa motorer som snurrar nu. När det kommer till kompetenta team members. Alltså, det är superkul.
Och vi måste ju börja avrunda tyvärr så småningom med några viktiga grejer kvar. När ni blickar framöver, vad gör ni annorlunda i de projekten kontra Cali Roots respektive Babyshop tidigare?
Ja, men jag skulle säga att man är lite mer eftertänksam. Man säger nej mycket mer än vad man gjorde. Jag försökte liksom, man försöker ju vara alla till lags, eller jag var så i alla fall. Och sa ja alldeles för mycket, så jag är rätt fokuserad på vad jag ska spendera min tid på, fokusera på, väldigt noggrann med att inte gå in i små mikroprocesser som kanske inte är min roll riktigt, utan se till att ens team liksom verkligen gör det de ska göra. Ta in riktigt duktiga medarbetare som är ödmjuka men som vill bygga riktigt stort bolag och sådana saker. Det är massa små mikrolearning som man försöker liksom pussla ihop till en gameplan.
Och vad gör du annorlunda?
Men jag litar absolut också mer på de folk som har runt omkring mig, om ni är anställda eller de andra i projekt. Men samtidigt också mycket snabbare på att avbryta när det inte är bra. Där är jag mycket mer modig nu än vad jag kan vara tidigare.
Men hur sätter man finger på att någonting inte är bra?
Man har 3 chanser.
Kör du 3 strikes?
Japp.
Lite amerikanskt.
Ja.
Och om ni ska ge ett endaste tips till poddlyssnare och alla som befinner sig här i publiken, vad skulle det tipset vara, Marcus?
Nej, att våga lita på sin intuition och bara köra. Liksom. Man lever bara en gång. Det är bara att blunda och tuta och köra. Och man ska inte säga aldrig ge upp, för det är jävligt dåligt råd faktiskt. Men, se till att klara av att hantera lite motgångar. Liksom. För varje bra business kommer med mycket motgångar, tror jag.
Ja, får se om det blir någon ny resa någonstans här.
Det känns som att du har något på G där.
Vi får se. Nästa år.
Underbart. Hörrni, stort tack för att ni tog er tiden. Om man vill komma i kontakt med er, hur gör man det här?
Maila till marcus@dema.ai eller kör LinkedIn.
Så Andreas, hur kommer man i kontakt med dig?
Ja, du får allt via podden här.
Mycket bra. Så in i showrotsen så kan ni DMa till Andreas respektive Marcus.
Sa du DMa till Andreas?
DMa.
Aha.
DMa.
Ja, ja.
Direct messaging.
Mm.
En varm applåd för dagens poddgäster! Om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni detta på LinkedIn. Sök på Björn Pohlman Spengler så finns det där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Om du gillar det vi gör, ge oss 5-star rating i Podcaster och i Spotify. Och ge oss en tumme upp på YouTube och följ oss på YouTube och på Podcaster och i Spotify. Så är det det du kan göra för oss, kära lyssnare. Jag vill också tacka Svensk Handel och The Congress som har möjliggjort den här fantastiska livepodden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen och nu måste ni säga hej.
Hej!